Ja, nu kom då solen och värmen äntligen. Och vi kan bara konstatera när vi sitter här ute i min trädgård att nu är det en fröjd att odla. Blommorna som vinglar hit och dit och slaskar ut över rabatterna, de har retat på sig i solen och man behöver inte mer ha galoscher på sig när man ska ut i köksväxtlandet.
Ja, det stämmer ju faktiskt. Jag tycker det här, nu börjar den tiden då man börjar skörda det här, inte bara liksom frukter eller produkter, utan man kör också intryck i sin trädgård. Och jag tänker till exempel din Lysimachia-grupp som du har, eller den där fina Ligularia Przewalski som är ju, det är ju en dikt när man tänker, men härifrån sitt så är den fantastiskt vacker.
Men nu måste vi lämna det här.
Hör du, en sak måste jag faktiskt berömma dig för. Att för en 2-3 veckor minst var det väl, så då klandrade jag dig lite för du hade nog så rossade i dina tropeolum, alltså i den där blomsterkrassen. Och jag sa faktiskt att så mycket får man nog inte ta.
Blad,
ja.
Det såg ut som en snaggad kanin.
Ja, det såg fruktansvärt ut. Men när jag kom idag så var de hur vackra som helst. Så jag lyckönskar.
Jag vet nog, jag lärde mig i fjol hur man ska göra. Bladen växer nog på nytt, men om man låter bladen växa så det är väldigt stora som de blir i kraftig jord, så orkar inte blommorna igenom.
Ja, det är så. Men jag skulle aldrig ha vågat ta så mycket som du tog.
Ja, men se, du har studerat för mycket. Du. Så går det så där, säger du. Jag är bara amatör, så jag vågar. Och nu ska vi ta itu med breven som väntar. De är fortfarande många. Det första vi ska behandla idag, det kommer från Meta Essen, tror jag det är. Det är mycket fin namnteckning det här. Antingen det är Aneta eller också det är Meta Essen eller eventuellt von Essen. Det där är jag inte riktigt säker på. Hon önskar oss en skön grön sommar och skriver vidare att hennes problem är sparrisen. Som hon frösådde för cirka 10 år sedan. Den finns nu i växthuset som en meter hög lurvig buske med 20 skaft eller stammar, skriver hon. Lämplig för buketter men inget att äta. Varje vår händer samma sak. Det dyker upp en massa smala pinnar som far i höjden med ett väldigt huj. Uppenbarligen borde den gödslas ännu mera, men då åker den väl ut genom taket, så vassa som de där pinnarna är. Jag har ett par exemplar på friland också. De brukar sticka upp ett par spröten, de också, men inget som ser inbjudande ut. Kan man hoppas på någon utdelning mera i år, efter eventuell gödsling och kupning? Eller måste man sikta in sig på nästa år? Ska jag gräva upp den och göra någon åverkan på rötterna, eller mår de bäst av att stå där de är?
Ja, det här brevet var ju skrivet då, lite efter midsommar, förstår jag. Och det här, då kan man ju fråga naturligtvis ännu om det ger en utdelning i år, men sparrisen ger ju överhuvudtaget inte längre utdelning än till midsommar. Då slutar man att köra. Men alltså, det är lite att känna bort sparrisen när man har den i växthus. Det behöver den absolut inte vara. Och jag tror inte att det ens är ändamålsenligt på något vis. Utan sparris ska anläggas ute. Och den ska faktiskt anläggas. Det betyder att man ska gräva en grop eller man ska gräva en lista. Det beror på hur många man har. Och där ska det vara en 50 cm välgödslad kreaturgödseljord under. Och då gör de här sparrisplantorna efter ett par, tre år. Om man nu börjar med en liten planta. Så efter 2-3 år så kommer det starka, kraftiga skott som är fingertjocka. Och de där fingertjocka skotterna kan man kan liksom kupa. Göra listor alltså, så som jag sa, och ta dem som vitsparris, då tar man den före den kommer till ljuset. Eller sen låter man den växa som en normalt perenna, vad ju den här växten också är. Och då tar man de där skotterna, de här gröna skotterna, när de har blivit ungefär en 25-30 cm långa, ja kanske 25 räcker. Då tar man topparna och man känner det liksom, man skär av dem med kniv. Där de är mjuka. När kniven tar emot lite så är där liksom nära marken. Så där är den där skinnet eller den där barken eller vad ska jag säga. Den är så hårt att det smakar inte. Men man prövar sig fram och tar lite högre uppåt och tar såna 15 cm långa skotttoppar. Och de är väldigt goda. Men de ska vara tjocka, de ska minst vara 1 cm i diameter. Allt annat kan man låta växa. Och så ska man årligen gödsla igen riktigt ordentligt, för annars blir det inte sådana skott.
Det är ganska bökigt det där med sparris, ska jag säga.
Ja, inte vet jag. Men god är det också.
Det har du rätt i. Följande fråga lyder så här. Jag har en buske med klargula dubbla rosor som efter ett par sabbatsår tydligen tänker blomma i år. De har antagligen blomma nu då. Mm. Den luktar väldigt illa. Den här busken, ungefär som gamla ovädrade möbler.
Ja.
Bifogar ett blad som redan det luktar illa. Blommorna stinker ännu värre. Tål beundras på avstånd, vad kan denna ros heta?
Det är ganska enkelt att svara på. Det finns kanske mera också, men jag känner bara en som jag själv har också. Den heter turkisk gulros. Och den kallas också för persisk yellow, alltså persian. Yellow. Det är en rosa förtida lutea. Förtida betyder stinkande.
Förtida.
Förtida. Ja, förtida. Ja. Rosa förtida lutea. Turkisk gulros heter den. Inte det är något fel på det. Det är bara det att man ska inte ha den så nära fönster. Kanske inte gå så nära, men den är ju annars väldigt vacker.
Jo, persian yellow brukar man ju tala om faktiskt.
Så får man gärna klippa någon gång ner den. Den, liksom, den förgrenar sig bra och kommer rikligt med blommor efter.
Man ska ha den så där i periferin, i kanten av sin trädgård.
Ja, lite kort är det också, men jag tycker den är så överväldigande vacker.
Svante G. Nordström ber härmed att få komma med ett par kommentarer. Han har sommarodling i Pärnås skärgård. I ett program för ett par veckor sedan, det var då i början på juni, beklagade sig en dam att några prydnadsbuskar har dött senaste vinter av oförklarlig anledning. Också hos mig har två buskar dött senaste vinter, en nyponros och en syren. Då det plötsligt blev varmt vid nyårstiden hade knopparna vuxit ut, nyponrosen fick till och med 5 cm långa blad och sedan tog frosten buskarna. Båda buskarna har nu många rotskott. I sådana fall hjälper nog inte gödsling som gavs som råd. Jaha.
Nej, det hjälper inte för att de ska komma och driva ut, men det hjälper nog att de där som kommer ut, att de drivs bra sen och blir kraftiga. Alltså jag ger ju inte sådant råd att en buss ska komma igång med kraft och gödsel, men sen när den kommer igång så behöver den krafter. Och vanligtvis är det ju så att det är buskarna som fryser, det är ju fråga om det här. I det här fallet, så har de hela rotsystemet hel och fungerande. Och de kommer snabbt med rotskott. Och då behöver de krafter.
I år växer min potatis. Ja, just som potatis, skriver Svante G. Nordström. I fjol tillsatte jag lite kromsalt i min täckodling som har tångmölja från stranden som täckmaterial. På så vis fick jag ovanligt kraftig sättpotatis som denna vår ger ovanligt kraftig blast. Tångmöljan består mest av ruttnade höjter, men också allt möjligt annat. Däribland trådalger, sedan en del bybor skaffat sig vattenklossett. Men den tycks innehålla för lite krom.
Jag vet inte om krommen, men alltså det pratar vi här med dig för en stund om. Det är vad min täckodling liksom hade för följder som jag liksom började i fjol med huvudsakligen med höjtar och vass. Mm. Och det här att det hade sina vissa fördelar i fjol, men det växte inte så utomordentligt mycket bättre än förr. Däremot i år har det vuxit så förfärligt bra. Och jag är den åsikten att de där ämnena som finns i vassen och i höjten, de är först till förfogande i år i ganska stor utsträckning. Alltså, jag kan tänka mig att det här också i det här fallet har att göra med det här, men annars, jag har lite studerat gödselämnenas sammansättning och jag har inte hittat ett enda ämne som skulle innehålla krom. Alltså, i och för sig liksom, av biologerna hade säkert inte ansetts att vara så väldigt viktigt att ha till, till exempel en blandning av spårämnen. Men det enda som jag har hittat, det är liksom det där medlet som man sprutar på ensilage. För att komma med ensilage in till silon och att det ska hålla. Och där finns det alldeles lite krom i den. Men annars finns det inte. Det är ju järn och koppar och mangan och zink och molybden och bor och alla möjliga saker. Men krom har jag faktiskt inte.
No, det är bra det här nu att sätta lite kromsalt.
Antagligen är det. Det. Man får nu se. Saken är naturligtvis att det inte bara går i blasten och i bladen. Att det nu också blir potatisen. Mm. Men det skulle vara trevligt att höra någon gång hur det har gått. Och
nej, men han har ju fått bra, han säger på så vis fick jag ovanligt kraftig sättpotatis.
Sättpotatis,
ja. När han antar att det var den där krommen då, kromsalten.
Ja, jag ska inte säga att det inte stämmer. Mm. Men alltså, det är ganska ovanligt och det, jag kan inte bekräfta det här.
En intressant synpunkt i alla händelser. Mm, ja. Så har vi några frågor om rhododendron. Svante G. Nordström står för den första. Rhododendron har ute hos oss i kärren fått följande behandling. Varje gång man tömmer kall kaffesump ur kaffepannan kastas den under rhododendron. Busken tycks trivas mycket bra med den dieten. Är det måhända pH-reglering i gammal kaffesump? Garvsyra finns det ju nog i den.
Ja, och en kaffe och kaffesump reagerar nog surt. Alltså, det är nog så att det passar utomordentligt bra för rhododendron. För den tycker jag om att ha surväxtunderlag.
Mm. Så har vi fått ett brev här från Eja på Solvik. Och hon har två frågor. En fråga gäller rhododendron. Vi tar den nu med samma. Vi har sen en annan fråga till. Ett annat brev till där det finns en rhododendronfråga. Vi tar dem allesammans nu på en gång. Läste här om dagen i en riksvensk artikel om en rhododendron fantastisk Sverige som bland annat själv driver upp med framgång en stor del av sina rhododendron från frö. 4 år tar det från sådd till första blomma enligt skribenten. Dessutom brukar han också lyckas med plantor från sticklingar. Av purt intresse skulle jag gärna vilja veta hur det här går till och om det också kan lyckas hos oss. Artikelförfattaren bor på Tyrsö ytter om Stockholm.
Det är nog en vidlyftig fråga det här. Och jag har faktiskt haft det här brevet lite under behandling därför att jag läste den här liksom den senaste gången och tänkte jag att det här måste besvaras antingen mycket utredande eller sen lite kort, mycket kort. Men det har man ju inte hjärta till att göra, men jag har lite gjort upptäckningar om det här och jag ska så fort som möjligt gå igenom det, för annars tar det nog mer än en halvtimme som vi överhuvudtaget har till förfogande. Det behövs en hel del erfarenhet och skicklighet för att odla rhododendron från sticklingar och frön. Men ingen omöjlighet är det naturligtvis. Man gör sådant med framgång också i åtminstone en av finska plantskolorna. Och det måste man säga att det görs under växthusförhållanden. I växthusförhållanden. Våra sticklingar, alltså våra skott i rhododendron, mognar för sent för sticklingstagning. Frön av våra vanliga... Det var en fluga, vet du.
Det var en mygga som gick i halsen på dig.
Ja, den får riktigt in i munnen på mig. Frön av våra vanliga rhododendron är lätt att få. Den är fin. En procedur som räcker år med ett osäkert resultat är det i alla fall att få liksom från den rhododendron som vi har här att få liksom planta av, och man behöver växthus och lite erfarenhet. Och jag ska inte säga att jag vill inte hindra att försöka med det här. Sen igen med sticklingar. Tas av skott som skjuter upp efter blomningen, cirka 10 cm långa. Nedre bladen tas bort, likaså blomknoppen, om den har bildat redan en blomknopp på hösten. Eller vegetationsknoppen som alltså senare blir blad, med en sån där vass kniv skärmar av den. För rotningen på en sommar behövs helst en fröbänk, eller växthus. Sticklings nedre del behandlas med hormonproduktionen, ökande substrat. Det finns sådana hormoner som man köper en liten ask och så sticker man in i det avskurna kälkarna liksom, i det här mjölartiga substratet. För annars tar sig nog den här rotbildningen mycket, mycket långsamt och mycket trögt. Rotande kan påverkas genom några snitt. Det gör man i nedre änden av barken, alltså sådana 2 centimeter långa snitt i nedre änden av barken i längsriktning. Sen sticks de i sand och torrblandning. Det får inte vara kalk. Det får inte vara alltså kalkat torr. I små krukor, vilka sätts tät vid varann. Det ska helst vara 21-22 grader Celsius varm. Hur har man det på hösten om man inte har växthus? Sticklingar täcks med plastfolie för att förhindra avdunstningen. Fuktigheten ska upprätthållas konstant genom lätt besprutning med vatten på morgonen. Vid soligt väder skuggning, bevattning med fungicidlösning en gång i vecka mot uppträdande av förruttelsebakterier.
Ja, nu måste jag säga att klarar ej det här. Så då lyfter jag på min stråhatt.
Ja, du har en så vacker hatt nu. Ja, jag måste säga att så måste man vara mycket intresserad och jag skulle säga nästan att man behöver åtminstone ett hobbyväxthus för att kunna överhuvudtaget göra det.
Stina i Tenala, hon har också problem, hon har rhododendronproblem, hon skriver så här. Fick i fjol i juni en rhododendronplanta letevirens, är det rätt det här?
Ja.
Letevirens, kleinblommig rosa, ser robust. Av goda vänner på besök från BRD. Plantan gräddes ner vid torpets nordväg i garanterat surjord. Upptäckte efter ett par veckor röda svampliknande svulster på växten. En bekant gav rådet att bespruta plantan med benlate varannan vecka tills svamparna hade torkat bort. Så gjorde vi, trots att det kändes motbjudande med giftet i vår i övrigt giftfria miljö. På höstkanten hade svulsterna torkat ihop, inga nya hade visat sig, men plantan såg ynklig ut. Vi täckte den till vinter med grandis och var i våras lyckliga då den visade sig ha klarat vintern och snabbt började skjuta nya skott. Till och med en liten blomma fick vi njuta av. Mm. Men akkuve, för en vecka sedan, ja, det var då gick i slutet på juni, det, upptäckte vi något misstänkligt rött på en stam och där var de hemska svamparna igen. Har nu sprutat växten en gång med samma giftblandning som i fjol, men vore intresserade av att få veta vad dessa svampar är, varför de envisas med att återkomma och vad vi kunde göra för att slippa plågan för gott. Växten ser än så länge i övrigt frisk och kry ut med fräscha nya skott.
Det är nog roligt att folk har alla möjliga saker som man inte kan drömma om ens.
Jaha.
Härligt liksom, sådana saker liksom, jag känner den här växten bara den från utlandsresor och i andra trakter som har rört sig lite. Så det finns ju fina saker överallt, men att en letevirens, det är en vilsoni typ av rhododendron, att den skulle växa här i Finland skulle jag inte ha trott.
Var det letevirens eller letivirens?
Nej, det är lete.
Letevirens, ja. Kleinblommig, ja. rosa, ser robust. Den ska vara då mycket robust alltså.
Ja, ska det väl vara, men alltså, nu är det väl vanligen tänkt för medel-europeiska förhållanden att den ska vara robust där, eller den är robust där. Så det betyder inte alltid att den klarar våra förhållanden. Men förresten, den heter, på svenska heter den Jolsteralpros.
Jolsteralpros,
ja. Ja, det här är faktiskt
frågan. Här har hon skickat med nu, Stina i Tenala, har skickat med den här knölen här.
Jag har liksom undersökt den och jag skurit upp den. Och det här, det är ganska typiskt det här. Alltså det är faktiskt fråga om svulster. Och det här, när jag nu sen hörde att de återkom, liksom de här svulsterna, så tänkte jag på en av gallstekeln. Framkallat galler, och det är det säkert också. Inuti gallren utvecklas larverna, busken lider inte nämnvärt. Men alltså, det syns ju inte mer, och det var ju mycket fräs när jag skar upp den här och så, liksom, det fanns inte något kryp eller något mask eller någonting kvar, det hade nog farit ut där. Men genom det att en sån där gallsteken sticka, lägga sitt ägg just här där den här, det här gallret sen utvecklas, så bildar sig liksom sån där. Och
den klump.
Det gör ingenting åt den här växten. Naturligtvis är det lite otrevligt, men man skulle kunna plocka bort dem.
Men varför bara en liten blomma då?
Nej, ja, när den hade frusit ner då första gången, så ändå behöver ju ett år för att producera en knopp. Men om den nu växer den här sommaren riktigt hela växtperioden, vegetationsperioden, och övervintrar sen bra, så har den färdiga knoppar, så borde den blomma nästa år riktigt bra. Det här kallas nämligen för azaleasvulst. Och den förekommer också på rhododendron. Men den drabbar vanligen skottspetsar och ibland kronbladen. Kan inte bekämpas.
Tror du att Stina får behålla den här fina rhododendron där i Tenala, eller går den ut?
Jag hoppas det i alla fall.
Och sen går vi tillbaka till Eijas brev igen. Hon skriver så här: mastodonten, det var vårt smeknamn på den ståtliga individ vars höjd sommaren 1983 uppgick till drygt 1,5 meter. I sitt hörn invid terrassen ovanför stenpartiet utgjorde den ett verkligt fint blickfång. Kan det ha varit en flik rabarber, Reum palmaticum, trots att den aldrig i något skede skiftade i rött. Och så har hon sänt med en bild av den här. Och den är otroligt fin. Den ser ju ut som en sån här, vad kallar man, hundfloka, men enorm.
Det är ingen hundfloka, det är en björnfloka.
Björnfloka, enorm.
En jättebjörnfloka.
Väldigt snygg.
Med en fin bild, ja.
Med vita, stora korgblommor. Mm. Dock, döm om vår bedrövelse, skriver hon, då den denna sommar trots lång väntan inte mer har visat sig. Är orsaken att söka i den för i år så vanliga boven isbrännan, eller är mastodonten, som vi kallar den, helt enkelt en tvåårig växt? Vår planterades nämligen 1982. I rabatten runt den plats där den växte har det i år skjutit upp en hel hård av bifogade plantor. Här får du de här torra bladen, plantbladen av plantorna. Är det så lyckligt att det kunde vara mastodontbarn, eller i annat fall, vilken växt är det fråga om?
Ja, svaret var egentligen redan klart här i brevet, nämligen att det här var faktiskt en tvåårig växt. Mm. Mastodonten heter Heraclium mantegazianum. Det betyder på ren svenska kaukasiskt jättebönfloka, luka.
Jättebönloka?
Nej, det heter så, kaukasiskt jättebjörn.
Björnloka.
Ja, så. Och den är vanligen alltså tvåårig, men den kan i vissa fall kan den nog klara sig många, många år. Och jag har faktiskt ett praktiskt fall på en av mina tjänsteorter, ska vi säga. Så där finns det en som har, jag har planterat den för 16 år ungefär. Mm. Och den är fortfarande där. Jag har planterat tre plantor. Två av dem får en blev kvar och den är fortfarande där. Och det är samma planta. Alltså om nämligen de här jättestora blommorna och de massor av frön som de bildar. När de faller ner, att de, när de är mognade och faller ner, så kommer det massor med plantor. Alltså man får mycket lätt planta av den här.
Men är det där nu sen plantorna som hon har sett?
Nej, det är det nog inte alls. Oj, utan de där plantorna, de ser nog mycket mera liksom björnloka.
Ja, det här har runda blad.
Det här, ja, det här är, jag vet faktiskt inte vad det är, men det är en veronikaväxt i alla fall. Mm. Alltså enligt bladen, vad man nu kan bedöma här.
Men däremot tycks jag ju ha frön, för hon har nu sent,
ja, det är just det nu,
med en liten påse mastodontfrön tagna 1982.
Ja.
Och det där, jag är mycket tacksam. Vad ska jag nu göra med det här då?
Ja, du borde nog så ut ännu med detsamma. Ja. För att det är nog lite på senare laget redan.
Men spara lite nästa år, sätta i kruka på våren.
Nej, jag tror inte. Det ska nog sås. Egentligen ska det sås ganska snart efter det har mognat, men det kan man ju inte. Det är ju höst då, oftast. Ja. Men alltså, du kan sätta det nu direkt på friland. Och låta dem komma upp bara, och så vanligt kan man göra det här när man köper frön i en butik, så ska man göra det i midsommartiden, i början juli kanske. Och så planterar man det på hösten, på någon gång i september, i början av september, planterar man de här små plantorna, unga plantorna, till den platsen där man vill ha växten växa.
Och då ska precis man ju, som borstnejlikan.
Ja, och då ska man ju vara beredd på att den här växten blir nog 1,5 meter i diameter.
Ja.
Mellan 1 och 2 meter kan man säga. Jag har haft ibland sådana exemplar som har stått mitt i gräsmattan som var nästan 3 meter i diameter. Och den där blomman där uppe, den där huvudblomman, kunde vara 1,5 meter i diameter. Den har riktigt fin plats och sol och ljus. Så det blir fantastiskt.
Ja,
ja, det är otroligt vackra växter. Men
jag kan ju misslyckas nu.
Ja, till exempel i fjol när vi får genom Sverige. Det finns en ort som heter Gränna som så många känner.
Ja.
Och i närheten av Gränna finns en sån där vacker lokal som heter Gyllene Uttern. Och framför Gyllene Uttern fanns det ungefär 200 meter i diken. Liksom. Fanns det full av de här björnlokaplantorna. Fullblom. De blir nog inte så stora för det är ju magat där, men det är fantastiskt vackert.
Så har vi ett brev från I. Rosenberg. Och hon har en fråga, eller om det är han, det vet jag inte, som gäller vår trädgård vid vår sommarstuga som ligger långt ut i Ålands skärgård. Naturen där är mycket speciell, mycket unik och fantastiskt vacker, så vi är angelägna att bevara den så som den är och helst låta den sköta sig själv. Eftersom vi är där bara några få sommarveckor varje år, så är det också det mest praktiska. Emellertid finns det en gräsbevuxen skreva på cirka 10x15 meter som är relativt vindskyddad och som vi skulle vilja utnyttja mycket mer. Men där växer även albuskar. Hela gräsmattan tycks bemängd med alskott och det blir mer för varje år. För 2 år sedan ringbarkade vi som vi trodde allt och lät det stå på rot, men i år är det friska nya skott igen. Från personlig synpunkt är det synd om alen skulle ta över och vi inte fick behålla vår gräslott eller grästott. Men även ur ekologisk synpunkt är det en förlust att mista en sällsynt rik flora, bland annat massor med naturer på så litet område. Dessutom har vi små barn som springer omkring just där och alen är bemängd med fästingar. Vad ska vi göra?
Ja, det är ganska klart att en al, den, när man liksom ringskär den, så kommer det ju skott nerifrån, från basen. Det är en annan sak med asp, där det lyckas det nog att göra det där. Men där, jag har lite svårt att hitta på något alltså sådär ekologiskt godkännbar. Annars en att gräva upp dem där. Och det är ju väldigt svårt och väldigt besvärligt.
Men området är ju inte så stort.
Nej, det är inte så förfärligt stort. Men om man nu inte är så väldigt rädd, så kan man nog använda sig för glyfosaten. Alltså glyfosat är innehållande medel. Det används för fickning. Man talar om fickning. Alltså man slår en liten ficka i barken av trädet. Och så fyller man det här med det här glyfosat innehållande medel.
Man ska alltså gå och be att få ett medel som innehåller glyfosat.
Ja.
Just det.
Man kan också bestryka barken av det här trädet med det här glyfosat innehållande medel. Eller man kan spruta det naturligtvis.
Och nattviolerna tar inte skada?
Ja, jag är inte säker att liksom, det där sprutande kan man ju inte göra då. Men alltså om man gör en sån där fickningsbehandling eller om man stryker det bara över barken eller över stammen, då händer ju ingenting åt
växterna.
Nattviolerna och andra växterna.
Och det där, men säkrast är det ju att gräva upp om man orkar.
Ja, och man påstår jag åtminstone att det här glyfosat innehållande medel bryts mycket snabbt ner, så att det är inte, verkligen inte något farligt.
Och det var ju trösterikt att höra. Och du, nu hinner vi inte med mera idag. Vi måste sluta för den här gången och så hörs vi igen om en vecka. Och till dess ska ni ha det så skönt.